Isak var med och en lärlång. De vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak var med och en lärlång. De kan spel.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till Kontrollbov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är inte jag som säger det, utan det är min vän och kollega
Lars Robin Larsson Asp, Isak Wahlberg. We have lasers, we have fire, we have Travis Barker. Nu drar vi igång det här.
Ja då. Men
jag är fortfarande lite hög på Blink-182-konserten som vi var på. Vi ska inte prata mer om det. Vill ni höra om den får ni bli Patreons och lyssna på det bortklippta.
Precis, vi båda var där i, inte i grupp, men vi var ändå där och representerade Kontrollbehov. Spelades ju en Millencolin-låt av förbandet när det uppstod kort panik i vårt sällskap när en av oss trodde att det på riktigt var Millencolin.
Åh, fy fan, vad jävla dålig smak att spela. Var det No Cigar de spelade?
Ja, det var det ju. Ja.
Åh, fy men det, fan. Men det blev... jag har gjort det själv och jag skäms för det. Vi spelade Bullion way back.
Ja, ja.
Fan.
Men, ja. Nej, men det var väl en fin... Det var väl lite fint. Men jag blev ju så här... För jag, eftersom cheap. Jag visste att det inte skulle vara Millencolin så blev jag liksom helt så här sidesteppad i huvudet. För jag hade ingen aning om det där förbandet. Och sen så bara... spela Millencolin, fast jag greppar inte att det var Millencolin, utan min första tanke, det här är ju Tony Hawk 2-soundtracket.
Ah, okay.
Så jag var så här bara, vänta, har de här varit med på Tony Hawk 2-soundtracket? Och fick bara vara typ så här bara, också så springa in redo. Men sen gick jag in och...
Jävlar!
Vet du hur jag gjorde...
TV-spelskadad du är alltså.
Ja, precis. Men vet du, jag gjorde identifieringen av att det inte var Millencolin från liksom...
Nej.
Jag gick rakt in, kollade på trummis och sa, det där är inte Larsson. Sen gick jag ut igen.
Det där är inte min trummis.
Nej.
Nej. Nej, Larsson är ju, han ser man ju, man kan säga att Larsson och Travis Barker har en liten annan approach till fitness och kosthållning och sånt där.
Larsson syns.
Larsson alltså, vilken jävla hjälte.
Ja, ja. Nu poddar vi vanligt. Du har ju missat ett kritiskt moment.
Det här, vi ska ju inte prata om olika skatepunkband, utan vi ska ju prata om tv-spel. Tv-spel, Zach Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre.
Nej, för det här är ju Kontrollbehov. En svensk podd med karaktär. Och jag skulle vilja prata allvar lite här först.
Jaha.
Jag skulle vilja gå in på en liten seriös not.
Gör så.
För jag känner att vi inte har påmint folk tillräckligt mycket om våran Patreon. Att man kan bli patron.
Nej,
till Kontrollbehov.
Det kan man ju verkligen bli.
Och då kanske många tror så här, varför ska jag betala för det här? Det är ju gratis, jag får det ju hela tiden. Ja, men då ska jag berätta för dig, kära lyssnare. Att blir du patron till Kontrollbehov, då får du podden oklippt, utan reklam, direkt när vi har spelat in den. Alltså typ sekunden när vi trycker av rec. Så får du den direkt.
Ja.
Så då får du liksom direkt reaction direkt efter den. Istället för 2 dagar efter som det brukar vara. Som alla andra. Bara en sån sak. Sen får du också varje månad ett extra avsnitt. Här sitter jag och tittar på vår lista. Till exempel, nu i veckan släppte vi Jedi Survivor Spoilercasten. Som jag spelade in med Alex Kantsjö och Robin Rönnbäck. Den är 2,5 timme. Vi har också Super Mario-filmen-casten. Jag pratar med dem. Också 2 timmar. Lisa Dahlin pratar du med i över en timme.
Ja.
Vi har Zelda-reflektioner. Vi har God of War Ragnarök-spoilercasts. Det är liksom kanske 15 timmar content totalt. Om man räknar in alla gamla KB Plus också som vi gjorde.
Ja, ja.
Så det är inte bara för att stötta, utan du får så jävla mycket. Så gå in och bli patrons. Det är 50 kronor. Om du är den snålaste delen av Patreons. Så bli Patreon.
Mycket bra. Mycket bra input.
Förlåt, jag var tvungen att tala allvar för att någon jävla ordning får det vara. Ja.
Och ni som är Patreons, tack för det. Ja. Vi har ju vi har ju koll på siffror. Det är en del av mitt arbete i livet, att vara en sifferman. Och vi har ju en
kontrollbehovs sifferman. Ja.
Vi har ju liksom en procent lyssnare som också är Patreons, som måste vara liksom ett av landets högsta för en podd. Så att, vi är väldigt glada för det.
Därför är vi inte nöjda, för det ska vara landets högsta.
Ja, det vill vi ha. Vi ska ju vara en 100% hitrate. Då hade vi inte behövt göra något annat. Det kan vi säga, alla ni som lyssnar, hade ni betalat 50 kronor i månaden, då hade jag och Lars Robin kunnat jobba med det här på heltid. Det hade ju varit någonting.
Då hade vi kunnat Twitch-streama varje vecka flera timmar.
Ja, det hade räckt om hälften av er var det, så hade vi typ kunnat leva på det, kan jag säga. Usch, blev jag nästan...
Nu vill jag prata direkt.
Blev man nästan sur.
Nu vill jag prata... Ja, jag vill prata direkt med dig nu, som håller på att gå in i eftersnacksgruppen för att skriva ett argt meddelande om att vi tjatar om vår Patreon. Gör det! För det är kul att interagera med er och höra vad ni tycker och tänker.
Ja. Då så.
Nu kör vi.
Poddare.
Förlåt.
Nej, det är okej. Jag hör det. Du är ju hög på punk fortfarande.
Ja, ah, fy fan vad gött det är.
Osmakligt.
Fuck your mom. Det har hänt lite nyheter. Bland annat två directs då, eller en state of play och en direct. Ja. Ska vi börja med dem eller?
Ja, men jag tror att vi brukar göra det, va, så att vi har det gjort. Jag skulle vilja säga det också bara. Ja. Jag har liksom tagit mig till nu att en state of play är ju... Vi måste ge Sony lite upprättelse för vad state of playen faktiskt är. Det är ju en showcase för saker vi redan vet om. Den ska ju inte, det är ju ingen direkt på det sättet. Men man vill ju ha en direkt, så man blir fortfarande lite besviken. Men nu på något sätt så känner jag ändå att så här, okej, ni borde vara tydligare med vad det här är för någonting. Eller så borde jag kanske ha läst tydligare. Men det kommer ju aldrig hända något fantastiskt. Det är ju i namnet liksom. I en state of play. Ja, exakt.
Alltså det är väl State of the Union liksom, ja, som presidenten har. Att det här händer och kommer i närtid typ.
Ja, det är en reklam.
Vi har ju fått feta grejer.
Det är ett reklamformat. Ja.
Ja, men alltså, jag vill bara säga right off the bat att det här var ju faktiskt en bra taj.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Precis som du säger, väldigt liksom, inte så mycket frills, men det här var informativt och man blev lite pepp på en hel del grejer här tycker jag.
Ja, några i alla fall. Men ja precis. Men jag går efter polygons. Ska jag hålla i trådarna här eller?
Också polygons.
Då så.
Convergence. Ja, håll i trådarna nu.
Då börjar vi väl med den stora grejen, och det var ju att vi fick en rätt så maffig trailer på Final Fantasy 7 Rebirth med release date februari nummer 29. Och jag var ju ett halvfan av första spelet, men måste jag ärligt säga att det här ser ju fullständigt unhinged ut.
Ja, det är väldigt crazy bananas. Det ser bra ut tycker jag. Jag var ju fan. Jag spelade till och med klart det förra. Ja, det ser riktigt bra ut.
Ja, men här tycker jag att de har lyckats med, för att, ska man säga vad man vill, det första var ju 10 timmar för långt och det var liksom 35-40 timmar i exakt samma miljö. Här ser man ju direkt att det liksom händer grejer, det introduceras mer karaktärer. Du hade ju knappt några, det fanns ju knappt liksom en antagonist i första spelet. Det var ju de här två skalliga killarna som slogs med Aerith i en hage en gång. Och sen var det ju bara typ så här slåss mot ett megakorp som man inte brydde sig om. Alltså det var ju liksom inte så engagerande. Här kommer ju Sephiroth in och det är ju mer karaktärer.
Han var ju liksom med... Han var ju lite med om man spelade klart det förra spelet, såklart.
Jo, men om man har spelat...
Han figurerade ju, men...
Ja, men om man spelar 30 timmar och det är så här bara... De är dumma här som håller på med The Goo. Alltså du vet, för mig, jag var inte skitengagerad liksom.
Nej. Det ska bli intressant att se. Det är så jävla roligt att de också har det här att det kommer på två skivor på PS5 som liksom en selling point.
Ja, jag älskade
releasing
det.
Releasing on two discs. Ja. Ja, det är helt rätt.
Nej, alltså. Jag tyckte det var otroligt.
Men här får väl jag krypa till korset, för här har jag haft lite fel. Jag trodde det här var mycket längre bort. Det kan ju fortfarande pushas, det vet man inte. Men 29 februari alltså. Perfekt slott för den också. Det är ju Elden Ring-slotten typ.
Ja, den är
det här
bra.
Det här kommer bli en hit säkert. Och så kan de sälja det första spelet lite sen också då. Även på PS5 lite mer. Det kommer säkert bli skitbra. Men det kommer ju dock vara säkert längre än det förra var. Det kommer säkert vara 50 timmar det här.
Ja, kanske. Men det kanske har ett mer av ett existensberättigande för det.
Vi hoppas i alla fall. Man är ju väldigt positivt inställd i alla fall, tycker jag. Det känns på något sätt fräscht med det här 100 år gamla spelet.
Ja, men det kan ju mycket väl remake få en 10 det här. Det kan ju vara där.
Ja, det skulle du kunna få. Så. Faktiskt.
Ja.
Vidare.
Ja, vidare. Mer Spider-Man 2. Det är ju bara, de säger ju bara till oss att det kommer. Och det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Jag tycker ändå att de har, det känns som att de har skruvat på tillräckligt många bitar för att det ska kännas liksom. Det känns next gen, och förra spelet kändes ju nästan next gen också. Bara för att det var så väl optimerat på förra generationen. Och Miles kändes det ju lite, var ju en bra tidbit däremellan. Det här känns som att de kommer landa det bra liksom.
Jag tror att det kommer bli det där liksom. Det kommer bli precis samma sak som Miles Electro-suit liksom. Kommer den här nya symbiot-grejen vara. Så att det är en liten sån remix. Och sen att man kan hoppa emellan dem känns som det kan verkligen bidra till väldigt mycket sådana Star Wars-wipes. Hoppa mellan två olika sjuka grejer. Om någon kan klara av att göra det här underhållande, mer underhållande än de andra två, är det ju Insomniac. De är ju liksom mästarna på det där.
Ja, det får man ändå säga.
Gottet.
Precis.
Och det enda som jag blir, det här att kartan är liksom mycket större, att det nu är Brooklyn och Queens, det är så här. Men gör inte det. Alltså, eller vill någon ha det där? Det är inte därför vi spelar Spider-Man, för att flyga runt i liksom Brooklyn. Brooklyn och Queens. Det finns ju inte ens skyskrapor i Brooklyn väl?
Ja, men fast för ett spel som faktiskt har bra traversal så är det väl mycket mer motiverat än i väldigt många andra spel. Alltså när det bara är att ta det från punkt A till B alltså. Med häst och bil, och det inte har något egenvärde. Men här är det ju ändå, du vet ju hur det blir. Du kommer ju ta det från längst upp i nordväst till längst ner i sydöst. Per egen maskin och ha rätt gött under tiden. Det tror jag inte kommer. Det drabbar inte spelet i någon vidare mån, skulle jag säga. Utan det känns mysigt.
Det känns som att den öppna världen finns bara där för att Platinum-trofén ska bli liksom substantiell och ta. Collectathon-porr.
Kanske.
Ja, vi får se.
Vi går vidare.
Hoppas
vi kommer,
de verkligen springer förbi det bara.
Prata mer om det här spelet sen. Jag skulle väl säga att här någonstans så slutade ju mitt intresse för den här showcasen, om jag ska vara ärlig. Så att du kan väl ta vidare då och berätta lite vad du tycker är intressant längre ner.
Jag vill ju såklart spela Separate Ways add-onen till Resident Evil 4. Det kommer jag att spela på PC i och för sig. Men det kommer september nummer 21, alltså snart. Så när fan ska man spela det? Men det är ju, man får spela Avas väg, precis som det var ju de andra Resident Evil, och det är faktiskt, var då i alla fall värt att spela, även fast de är kortare upplevelser. Sen säger de ju att PSVR-supporten till Resident Evil 4 ska komma någon gång den här vintern. Det är ju ett fantastiskt spel som du egentligen borde spela, men inte kommer. Sen var det ju såklart en hel del Who Cares? Tales of Arise, nytt spel får en expansion. Vem bryr sig? Man fick också se den här jättetöntiga svenska trailern för Helldivers när de ska spela och prata engelska med varandra. Helldivers 2.
Ja.
De kommer nästa februari nummer 8. Och det var ju någon svensk där från Arrowhead Studios. Det var nästan lite gulligt när de säger "Let's go get the Bile Titan." "Oh, there's the Bile Titan. Oh no, you killed me." Men det ser väl helt okej ut, men det ser ut som dåligt Destiny typ. på något sätt.
Ja, men lite så. Jag tycker det känns som en väldigt 2002 premiss att liksom skjuta stora arachnoider på liksom Mars. Alltså det känns jävligt OG på ett sätt som inte gör mig speciellt sugen. Men det skulle kunna vara, alltså jag tycker att det har liksom visuellt, alltså det har ju alla byggstenar.
Ja, någonting har det.
Ja, men det har ju allt på plats för att kunna vara ett superspel. Alltså får man till det så får man ju till det. Och det ser ju inte dåligt ut. Så att det kan ju vara mycket bra. Men jag vet inte, den här typen av spel, jag har liksom ingen struktur för att komma åt dem. Jag har liksom inte tre polare som
Det var mest roligt att höra dem på svenska, tycker jag. Det var så gulligt. Vi fick se mer Avatar-spelet, Frontiers of Pandora.
Just det.
Som alltså då kommer, i den här artikeln står det ju att det kommer nästa år, men det gör det inte alls.
Nej, det var väl i december.
Det har ju ett release date, december nummer 7 är release daten. Och man får ju se dem, man spelar som en Na'vi som är raised by the RDA, som då får upptäcka sitt Na'vi-arv. Alltså det finns inget med det här spelet som ser dåligt ut, tycker jag. Det ser bara ut som ett öppen världsspel på Pandora. Alltså,
ja, det är ju helt... folk som har spelat det säger att det är Far Cry.
Ja, precis.
Och det är väl okej, antar jag. Jag vet inte, det är ju, jag hoppar inga
volter över det här. Det är ju Ubisoft liksom. Så, ja, Ubisoft beställer ju spel. Vi pratade om det i den här spoilercasten för Jedi Survivor också. Att det här nya Star Wars-spelet, vad det nu heter, Outlaws. Det kommer ju säkert vara samma flavor på det också. Det är ett Ubisoft-spel. Ubisoft gör Ubisoft-spel. Även fast det är Massive, båda två. Det här kan dock vara ett spel som man kan plocka upp på en rea när det är lite torka nästa år, som säkert kommer vara torkans år. Så att, och sen, man fick ju se mer Baby Steps, och jag tycker ändå Baby Steps ser fantastiskt trevligt ut. Alltså.
Ja, nej, men det ska man ju support ta sig an.
Ah, fy fan vad roligt det är att det är så här, det är så här post-Rick and Morty-humor. Där de istället för att prata mycket pratar i, bara så här, i princip säger ingenting till varandra. Och så går han bara runt och muttrar när han ramlar med huvud ner i leran.
Det var ju underbart, kul alltså, att det fanns en skateboard också.
Ja, alltså, det kommer ju säkert inte vara så kul som det ser ut. Alltså, getting over it, hur kul är det liksom att spela ändå? Det är väl inte så kul?
Nej, det är väl mer bara att det är en alternativ upplevelse. Det är man ändå sugen på. Ja. Och jag gillar väl ändå att liksom PlayStation öppnar med ett sånt spel. Det tycker jag kändes lite sådär off-brand för dem. Och det tyckte jag ändå var glädjande.
Rätt ton. Det kommer nästa år i alla fall någon gång. Vi har inget datum.
Ja.
Ja, men sen är det väl intressant att de pushar ganska mycket för det här Foam Stars, Splatoon rip-offen.
Ja, kommer som beta.
Ja, september nummer 29 till oktober nummer 21, så nästa vecka då. Men bara, ja precis, men bara i Nordamerika. Men då kommer man i alla fall få impressions av det där.
Ja.
Och se om det är något. Men det kan bli stort det här liksom. Man vet aldrig.
Nej, men så kan
det finns vara. Väldigt mycket PlayStation-konsoler där ute som inte har switchar attached.
Honkai Star Release också till PlayStation 5. Vad det är.
Gud. De här jävla anime-spelen alltså. Scrolla förbi dem. Herregud vad ointressant. Ursäkta, men.
Ja.
Och sen då, tre nya fruktansvärda färger till den oerhörd. Den blir bara fulare och fulare, PS5-man. Deep Earth Collection, Volcanic Red, Cobalt Blue och Sterling Silver.
Ja.
Den var väl den som såg minst offensiv ut.
Men den ser ju också,
men den
bara
blåa är ju...
Ja, men Sterling Silver ser ju ut som den vanliga bara. Alltså det är ju helt fullständigt galet.
Med liten shine på liksom. Ja, alltså den här blåa är liksom, den är ett sånt att ingen får sparken för den.
Den
att
röda är ju pissful också. Skitsamma, herregud. Det där är vi inte målgrupp för.
Nej. Men den var ju kort liksom, kort och koncis, och 4-5 grejer som ändå var så här.
Ja.
Men
vill du
Nintendo
veta vad skillnaden till kort och koncis där? Det är långt och innehållslöst.
Alltså, det här var Nintendos sämsta direct of all time, skulle jag säga.
Ja.
Vilket jävla dravel. Vilken kavalkad av ointressanta titlar. Switchen håller ju på att stendö nu. Det är så jävla tydligt. Nu ska allt ut innan den nya konsolen lanseras.
Men ska vi springa igenom det? Jag kan hålla i ställningarna. Jag har IGN.
Ja, gör det.
Du kan säga till. Den stora grejen var ju att de gör en remake på Paper Mario Thousand Year Door, vilket är ett så här Paper Mario RPG som är ju väldigt omtyckt bland folk. Har man alltså jag tycker det ser helt okej ut, men jag vet ju också att det här är liksom ett Nintendo-designat spel från 15 år sedan till GameCube liksom, eller 20 år sedan. Och det kommer ju mekaniskt ju liksom inte hålla liksom.
Nej, och det är ju det här är idéerna som de liksom har hållit på tills så här, ja men okej, nu ska konsolen dö. Så okej, nu måste vi bara ut med all skit liksom. Som vi har suttit och funderat på och varit så här, ah, det här kommer ju ingen bry sig om. Nej. Känns det som i alla fall. Lite jag så. Tyckte ju att det stora grejen var att man fick se den här Princess Peach-spelet.
Ja, men det kändes ju. Såg ändå lite kul ut att de ändå har liksom lite combat i det. Så det får man väl ändå säga att det såg ändå ut som någonting nytt från dem.
Men det såg ju också ut lite som ett risken att Kirby spelar så. Alltså. Just det att hon har olika forms och blir detektiv Peach och kung fu Peach och swordfighter Peach.
Ja, de har ju liksom gjort den där one trick pony i alla spel nu. Alla bara byter form. Så bara, men det blir inte roligare för att jag får liksom ha 9-22 olika svinsimpla mekaniker. Alltså så här.
Exakt.
Det blir ju liksom, det är ju också bara ett snyggare, vad heter han, Yuji Naka-gubben där, vad heter hans spel?
Balan Wonderworld.
Ja, det är ju liksom lite Balan Wonderworld-grejen. Alltså såhär, det är inte, man blir ju inte galet het på det direkt.
Skitsamma. Jorden kommer välva sig under ens fötter. Mars nummer 22 på alltså då Princess Peach colon Showtime utropstecken heter spelet.
Ja. Sen kommer ett Mario vs. Donkey Kong remake 16 februari 2024. Gjorde väl folk ännu mindre glada än den här Thousand Year Door-grejen.
Ja, det är ju liksom pusseltitlar. Ja. Det är väl kul. De är säkert bra, men det är liksom oinspirerat.
Ja, men det är ju
mobilspel ser ut som.
Too little too late. F-Zero 99 tyckte jag ändå såg lite kul ut. Om man är bara... Alltså, om man har...
Alltså, det är så...
Nintendo online membership så skulle man väl testa det. Men det har inte jag.
Ja, jag har ju det, men vi får väl testa det ihop då. Det såg ju helt vansinnigt ut. Men de här 99-titlarna, det är ju bara för dem att churna ut dem. Liksom. De ska ju komma en i månaden, känns det som. Ja. Det är ju inget att göra en big deal av.
Nej.
Battle Royale F-Zero.
Nej, precis. Ja. Men det ser ju mäktigt ut.
Sen, det kan man prova nu.
Det sjukaste någonsin på något sätt. 14 februari kommer det Tomb Raider 1, 2, 3 remastern. Som ser ju liksom...
Ja.
Den ser ut som att man minns PlayStation 1. Liksom. Alltså så här, den har ju inte... Det ser klappful ut.
Ja, även remaster. Man kan ju toggla emellan också. Ja. Men det ser inte bra ut alltså. Det ser AI-gjort ut, tycker jag. Väldigt mycket.
Ja.
Alltså de här spelen, om de inte liksom remakar kontrollerna och grejer, så är de här spelen borderline unplayable. Alltså.
Ja.
De är ju liksom för gamla och i sin linda. Liksom.
Ja, precis. Sen så ytterligare en remake, Luigi's Mansion 2 HD kommer nästa sommar. Gör ju ingen glad heller.
Alltså såg så jävla fult ut. Luigi's Mansion 3 var ju skitsnyggt. Liksom. Det var ju sen Nintendo... meticulously crafted. Det här såg ju verkligen för jävligt ut. Vad gör de?
Nej, men det är ju en HD remake. Alltså det är ju ingen remaster på det sättet. Då blir det ju inte bättre än så här.
What the fuck liksom. Då får ni ju lägga ner. Ja.
Nej. Nej, men också så här att, alltså du vet så här, nu ska de få det här att funka, då börjar man ju liksom trycka in de absolut största. Det ska ju vara en Wind Waker och liksom sånt ska ju in om man ska liksom känna någonting.
Precis.
Ja, Splatoon 3 Side Order gets new gameplay trailer in spring 2024 release window. Det är ju vad det är. Prince of Persia The Lost Crown kommer till Nintendo.
Ja, ser ju fortsatt fint ut tycker jag, men också oerhört standard. Men det ser ju kul ut liksom.
Ja, det ser
det kommer
kul
säkert
ut,
vara ett bra spel.
Men man blir ju inte hype, alltså man kommer ju ändå inte spela på Switch så att det liksom gör ju inte så mycket om man har fler konsoler.
Ja, däcken lär man ju välja i så fall.
Potentiellt,
om man vill spela Undergo.
Super Mario RPG Remake gets new trailer. Och det ser ju också riktigt lökigt ut. Alltså rent så här.
Ser knappt remasterat ut.
Nej.
Nej.
Och Trombone Champ kommer till Nintendo Switch. Man kan spela det med Joy-Cons. Absolut, det är väl roligt. Alltså så här, det är inget fel på det.
Ah.
Det man...
Ja, men det kändes så trött alltså. förra årets liksom.
Ja, nej men precis, de är inte ens med i matchen på liksom det enklaste av hype indie-grejer. Alltså det var, man blir ju mer glad att se den bara. Det är den stora
det nyheten. Det enda som var intressant, ja men man kommer ju kunna styra den med IR-porten. Det såg ju ändå, det såg ju lite intressant.
Ja, det var väl i alla fall men, kul.
Ja, men vad fan liksom. Det där var ju kul en enda sekund alltså.
Ja.
När man såg första videon på Trombone
Champ. Ja. Ja, jag antar det. Jag har inte testat ens. Men glada nyheter. Det här skulle jag säga är den största grejen om man är en Switch-ägare. Det är att du kommer få Dave the Diver nästa månad. Vilket det är ju ändå...
Ja, just det.
Det lär ju
ja, men där är de ju på det
på bra rätt... på Switchen.
Ja, där var de på det på rätt tid och plats liksom.
Fan,
till skillnad
jävla...
från Trombone Champ.
Långt där också. Vi får ju fortsätta. Det är ju inget att prata om. Wave 6 och Mario Kart 8 Deluxe. Det kommer nya gubbar
ja,
och nya
sista,
banor.
Tydligen.
Ja. Absolut, du kan spela som Funky Kong. Ha så kul med det. Detective Pikachu fick new cinematic trailer, vilket det kallar det här cinematic är ju
oh my god.
Det är liksom in-engine piss ut att vara ett GameCube-spel på riktigt. Alltså det ser så fult ut så att man kräks.
Oh. Ja, men det är så oinspirerat platt liksom. Ja. Det ser ut som första draftet på grejer.
Ja. Ja.
Som alla Pokémon-spel.
Horizon Chase 2. Ett jävla bilspel.
Ja, alltså, what the fuck.
Ja.
Ja. Men det värsta, den största, alltså det här jävla kontra Operation Galuga-spelet. Som ändå Way Forward har varit med och gjort. Ja. Som ser så jävla fult och dåligt ut. Det är Konami, men... A thorough reimagining of the classic run-and-gun action game kommer tidigt nästa år. Ser typ ut att rulla i 30 och...
Ja.
Way Forward brukar göra skitsnygga spel. De gjorde ju liksom den här DuckTales remastern och Shantae och de här.
Ja, just det.
Det
är
så fult alltså. Ja. Fy fan vad dåligt det ser ut. Så här, aliasing på karaktärerna och grejer. Nej. Usch och fy.
Oh, Another Blä. Code, Recollection, Recollection, det är
alltså
något...
Det, jag ska ta högt åt det namnet.
Det är ett Nintendo DS-spel. Jag tyckte ändå att det artstyle-mässigt, det såg lite snyggt ut, men jag liksom har väldigt svårt att se att ett DS-spel som är snart 20 år gammalt har liksom the chops för att göra en glad idag.
Det ser ut som Resident Evil-spel utan någon sorts combat och skräck, utan bara de här krystade pusslen liksom. Typ.
Ja, men lite så.
Another code.
Jag har liksom inget förtroende för Japan i de här typen av spel. Hade det här varit liksom ett Annapurna-backat indie-spel på något vis, då hade jag ändå känt att det här kanske kan vara något, för jag tycker att det ser okej ut på något vis. Mm. Men ja, skitsamma. Saga Emerald Beyond, det är något JRPG.
Jag vill inte nämna alla de.
Sci-fi fantasy. Det jag ville säga är väl att det är Unicorn Overlord då, som är ett nytt... Jo, men lyssna nu.
Ja, men jag skrattar igen åt det jävla namnet.
Ja, det är bra.
Ja, fortsätt. Unicorn Overlord.
Det är ju kanon ju. Nej, men det ser ju ut som ett Heroes-spel. Heroes of Might and Magic tyckte var liksom mina första känslor, vilket jag ändå, det är ju ändå ett så här klassiskt nostalgispel som liksom aldrig riktigt har fått någon revival. Tycker ändå det ser helt okej ut, eller jag tycker det ser bra ut för vad det är.
Ja, det var bara namnet som var såhär, herregud.
Och det här är ju ändå då VanillaWare tillsammans med Atlus, och VanillaWare har gjort det 13 Sentinels som var ändå lite av en sleeper hit för ett par år sedan, väldigt så här. Märkligt historieberättande om så här Jump Through the Ages spel. Ja. Det hade ändå det där är han då har ändå någon slags potential, även om det liksom när man får det presenterat i det här och man inte tittar ordentligt så ser det bara ut som så här, ja, det är väl något annat spel från liksom Game Boy Color. Precis. Som någon liksom gökar har gjort om för 85 spänn i timman i ett halvår.
Nej, men det ska de ha. Det här spelet trots sitt... Men det är ju precis, jag skrattade ju åt Octopath Project, Octopath Traveler också.
Ja.
Men det här ser ju faktiskt liksom ut att ha ett eget ID och se lite fräscht ut på ett sånt retrosätt. Snyggt och innovativt. Så att vi ska inte bajsa för mycket på Unicorn Overlord.
Nej, men och Atlus och säger ändå någonting. Så att det potentiellt skulle kunna vara något.
Potentiell, potential.
Ja, och sen så lite WarioWare och ett nytt Nintendo-museum. Och nu lämnar vi det där, för det var fan för jävla tråkigt.
WarioWare-spelet ser ju lite intressant ut, att man ska positionera sig i olika så här stances och sen hålla kroppen så. Ja, alltså det kommer inte, vi kommer ju inte spela det, men det där tror jag man kan ha kul med om man har liksom 10 och 7-åringar i familjen.
Ja, jo, men så är det ju.
200 olika microgames liksom.
Jag kan fortsätta med nästa nyhet, för det är en liten tag along. Nintendo och PlayStation kommer med Direct och State of Play. Microsoft vill inte vara sämre, och det kommer då en Xbox Digital Broadcast från Tokyo Game Show, vilket jag ändå tycker är lite intressant att de väljer att lägga den liksom mot den japanska marknaden. Jag vet inte vad det säger. September nummer 21, och det är alltså 2 AM PT, 5 AM ET, 10 AM UK eller 6 PM JST. Där kan ni ju välja själv vilken tid ni vill
slå titta. Slå på YouTube randomly så kanske det dyker upp någon gång.
Ungefär så.
Vi säger med det.
And we'll share progress on games from Xbox and Xbox and Bethesda showcase games from creators mainly from Japan and Asia. And make announcements of a new games coming to Game Pass. Players can expect to hear progress updates from Xbox. Det är väl okej. Okay. Men så då vet man det.
De måste ju synas på något sätt. Men som du säger, det är intressant att de lägger sig i liksom det geografiska området där ingen bryr sig överhuvudtaget och aldrig har gjort det. Men det är väl någon sorts shape of punk to come för dem.
Kanske. Jag antar det.
Det är ju lite debackel. Jag går vidare här nu.
Ja, men gör det. Nyhet. Ja, du ska ta Unity nu, va?
Ja.
Bra.
Jag fick, alltså det här är ju lite svårt att hålla koll på. Man fattar ju ingenting. Jag fick lite det här inside information tips på det här från en jag känner. Jag vet inte om jag får säga om det är en spelutvecklare och namnet. Men som håller på med spelutveckling. Och Unity har ju nog gått ut i någon så här konstig move. Och, alltså Unity är ju en av spelmotorerna, och det är ju den som är känd för att liksom, den är gratis. Den kan man gå in på och börja med typ, för att den är väldigt approachable och gratis då. Och från och med 1 januari nästa år så ska ju nu avgift dras varje gång ett spel installeras som är gjort med Unity, om man då kommer upp i en viss försäljningskvot. Tanken från Unity verkar ju vara att för de som drar in väldigt mycket pengar på spel gjorda med Unity, då ska de få en cut av det. Så man måste ha dragit in minst, det här är en artikel från FZ, man måste ha dragit in minst $200,000 på spelet det senaste året, och spelet ska ha installerats minst 200,000 gånger, tror jag det står det. Eller står det 20,000 gånger? Hur som helst. Ja, det är ju tanken, men det här säger för utvecklare är ju liksom att gör gärna ett spel på Unity, men går det jävligt bra för er, är ni Super Meat Boy, så liksom det är bättre att ni inte kommer, det är bättre att ni säljer liksom lite mindre enheter än blir säljer liksom 2 miljoner enheter. Ja. Då ska vi ha en massa pengar varje gång spelet installeras, verkar det som. Till och med om man avinstallerar och installerar om det,
ja, men exakt.
Då ska det också dra.
Ja, eller har det på flera konsoler för en användare eller liksom vad som helst.
Precis. Och sen verkar det ju då som, det här är väldigt unconfirmed verkar det som, men att det finns någon sorts insider trading komponent i hela den här debaclet också, att folk har dratt ur pengar liksom innan det här, folk connectade till företaget för att de fattar att det här kommer bli värsta skitgrejen liksom.
Precis.
Det här kommer säkert rulla väldigt länge, och det känns ju som att väldigt många, Lucas Pope gick ut och verkligen skrev någon sån här riktig burn tweet att såhär, ja, här kom elefanten rakt in i porslinsbutiken och bra där Unity, och det är ju inte bra när liksom indie-utvecklarnas gudfäder går ut, till och med Jeff Keighley har jag gått ut och varit såhär, vad fan är det här för skit, då är det inte bra PR liksom.
Nej.
Och management av det här, jag vet inte om du har någon kommentar.
Ja, alltså min kommentar är väl mer, jag har ju liksom sett det här under dagarna nu i relation till hur hur utvecklare uttrycker sig, och det är ju liksom stora spel som går ut och säger att så här, vi kommer, du vet, så här, heter det, Lamb of God eller vad fan det heter, Cult of the Lamb, de är så här, vi kommer ta bort spelet 1 januari. Och alltså du vet, det är ju sådana, folk agerar ju på det sättet. Några, det är något spel som är under utveckling som säger såhär, vi kommer tyvärr behöva skjuta på spelet för att vi behöver utveckla den i en annan motor, för vi kommer inte släppa på Unity. Forest från Inner Sloth då, som har gjort Among Us, vilket är ett av de här spelen som såklart kommer drabbas skithårt, som liksom har miljarder installerade enheter men tjänar pengar på in-game. Alltså de går ju back på att sprida sitt spel nu. Och de har ju redan betalat stora licenskostnader för att, alltså så här.
Precis.
Så att de har ju redan betalat liksom, för sig. Det,
man får ju betala om man är en större, om man vill ha en liksom större packet, en större, en bättre suite. Det är ju den här base unitin såklart som är gratis liksom.
Ja.
Det är bara så jävla dumt när det känns som att Epic med sin Unreal 5, det kanske inte, alltså jag vet inte, är det applicable, men de går ju ut och känns väldigt liksom utvecklarvänliga och har en mindre katt och liksom hela den grejen än de hade förut.
Ja.
Och en jättefräsch ny motor. Och det finns en massa andra alternativ till Unity som också verkar bra. Vad fan de nu heter. Allihopa. Det finns ju jättemånga. Frogmaker och Mr. Coolman Maker och sånt där heter de. Typ.
Precis.
Ja, vi får se. Fan vad dumt alltså. Vilken jävla dum grej att göra.
Ja.
Känns det som. Särskilt när folk liksom har redan ingått avtal, betalat summor och sen bara efterhand är det så här. Nu gäller det här. Vi ska ha betalt nu.
Ja.
För det kom vi på.
Nej, och det är någonting som kommer rally spelvärlden är ju också att det faktiskt är utvecklarna som står bakom det. Alltså det räcker ju med att du har en favoritutvecklare som säger så här drabbar det mig, så kommer ju liksom tiotusentals fans att liksom ställa sig bakom det. Alltså så här, vad säger liksom Hades-utvecklarna om det här? Går de
men vad säger
såhär,
Lucas Pope liksom?
Ja men precis, alltså, det blir liksom,
alla har ju någon, men för mig är det så här, om han säger att, alltså vad fan, han ska vara fri och känna sig fairly treated liksom, det är viktigt.
Precis. Och de dumt. Säger inte, eller Unity har gått ut och sagt så här: the price increase is very targeted, in fact more than 90% of our customers will not be affected by this change, säger de. Men det är ju för att 90% av deras kunder inte tjänar några pengar på sina spel. Så det betyder, det de säger är att det är så här: antingen tjänar du inga pengar redan som det är, och om du tjänar pengar, då kommer du tjäna mycket mindre pengar nu.
Ja, men hela grejen är ju att det är ju inte riktigt det längre, men det är ju en sån air av liksom Klondike det här, att så här, gör du Dave the Diver och är tillräckligt bra, då kan det smälla till och kan du bli skitrik.
Ja.
Då kan du vara Edmund liksom.
Ja.
Alltså, vad fan? Det är ju det där tycker jag är liksom en hela grejen med indie development också, att liksom Phil Fish lyckades och fick en hit. Det där är ju liksom hela grejen. Det är ju det som är kittlande med spel nu för tiden. Att det kan komma vad fan som helst och bara vara Disco Elysium.
Ja.
Det är alltså,
sen så ytterligare ett exempel då är att vi ser att det är liksom, dels är det ju helt absurt att så här, det är inte per köp utan per download, vilket är ju att liksom du köper någonting på en plattform och laddar ner på flera olika, men sen har vi också då såklart liksom Game Pass affärsmodellen som påverkar också jättemycket. Så att här har ju då Agro Crab gått ut och skrivit: today Unity, the engine we use to make our games, announced that they'll soon be taking a fee from developers for every copy of the game installed over a certain threshold, regardless of how that copy was obtained. Det är det också, att om du laddar ner fult eller vad som helst. Så. Guess who has a somewhat highly anticipated game coming to Xbox Game Pass in 2024? That's right, it's us and it's a lot of other developers. That means another Crab's Treasure will be free to install for 25 million Game Pass subscribers. If a fraction of those users download our game, Unity could take a fee that puts an enormous dent in our income and threatens the sustainability of our business.
Det tänkte inte jag på. Det är ju helt jävla idiotiskt.
Men du och jag som har då två stycken Game Pass-konsoler plus en PC.
Ja.
de får liksom, ja, de får en fi potentiellt i relation till, ja, att vårt konto aktiverar spelet. Men Unity får tre.
Men ja, alltså det är ju helt, det här är ju verkligen världsfrånvänt. De kan ju inte, det här kan ju,
nej,
inte.
Nej, men det börjar
hålla,
bli bojkott. De alltså,
måste
det är ju,
ju backa.
Ja, men man får ju, det här får man ju, man får ju vara med och bojkotta det. Jag kommer ju driva bojkotten om det så att det ligger kvar. Det är ju inte,
ja, men det blir ju sjukt, för då måste man ju bojkotta spel som man vill stötta. Alltså, ska man då inte spela deras spel när det kommer till Game Pass? Varför, hur ska man göra då?
Nej, det
ska
går
man liksom
inte.
Köpa? Ska man pirata det och så swisha dem då?
Nej, liksom, pirater de så får Unity fortfarande pengar.
Nej, men inte om du piratar det och liksom inte installerar det på något sätt som de kan tracka.
Nej, det är väl alltså, det då. Det är väl det då. Så, absolut.
Och sen så får de starta en Patreon liksom, och så får man bli Patreons till dem istället.
Ja, jag vet,
ja,
fan.
Ja, det kommer ju bli, eller att så här, itch.io får gå in och liksom sälja spel direkt till dem på något sätt utan att, ja, jag vet inte. Nej. Ja, det här kommer ju rulla vidare antagligen.
Ja.
Jävlar vad korkat.
Vi får
den där sista aspekten.
Ja, ja, verkligen. Vi får också rulla vidare för vi har en del kvar att prata om. Och,
ja. Okej. Det är ju lite sådär announcement season. Vi brukar inte prata så mycket om Apple, men Apple har ju gått ut och såklart, surprise, surprise, släppt en exakt likadan telefon som ser precis likadan ut fast har ett bättre chip. Och då, nu snackar jag specifikt om iPhone 15 Pro. Som kommer få Apples nya A17 Pro-chip som kommer kunna hantera real-time ray trace graphics, vilket helt plötsligt nu gör Apple till Nintendos största konkurrent i handheld gaming. Eftersom folk ändå har en telefon kan man lägga lite extra, någon tusenlapp extra, och sen så får man liksom det snabbaste smartphone-chippet någonsin, som då tydligen rullar Assassin's Creed Mirage.
Oj.
Natively.
Oj.
Även Resident Evil Village och Resident Evil 4 remaken. Och de visade footage på det här. Vi vet ju inget, alltså så här, kontrollerna kommer ju vara vad de är. Man kanske kan köpa till någon sån här grej. Men det här kommer alltså vara första gången ett Assassin's Creed-spel kommer rulla på en så här natively på Apple-hårdvara. Det är helt stört.
Ja, det riktigt,
så det här är något. Ja, vi ska hålla ögonen på det här. Och jag har ju en iPhone 14 Pro. Och den är ju skitbra. Men det här gör ju det är lite intressant kanske. Och intressant för folk att gå in på en 15 Pro Max då. Som har en större skärm. Men då pröjsar man ju till kanske 13 000. Men om man ändå ska köpa en telefon för 8, 9, 10 tusen. Kanske man slipper köpa nya switchen om man kan spela det här. Intressant. Det var bara intressant.
Ja, det är lite intressant. Men du måste ju också förstå att alla spelen du kommer kunna spela på Apple kan du spela på konsoler som du redan äger. Det är ju jätteonödigt.
Jo, jo, men jag tänker också att man kanske är en liksom kinesisk student eller någonting. Alltså det här med mobilmarknaden vet vi ju att den är enorm, och det är ju liksom att få in folk på gaming via grejer de redan har så att de inte aktivt måste göra det valet. Det är ju inte för mig, men det var bara jävla stört att se det på ett Apple-event. Att såhär, what?
Ja, jo, men jag förstår.
Assassin's Creed också som är såhär, det är ju inga Walk in the Park-spel att rulla. Det är ju liksom stora, komplexa öppna världar liksom. Jävligt coolt.
Ja.
Yves Guillemot fick lite screen time. Han var ju inte med, men Ubisoft var ju front and center på Apples keynote också. Det är nog inte så, tycker jag nog inte är tråkigt i alla fall.
Ja, det uppskattar han ju. Låt mig berätta om något helt annat.
Mm.
Och det är en simpel nyhet. Det är bara att det är confirmed nu att Sims 5 kommer bli free to download. Vilket är ändå genialt av EA.
Ja, smart.
Ja. Vilket också kommer bli
är
att
det... Är det gjort i Unity?
Ja, det vet jag inte. Jag vet faktiskt inte var det gjort det. Men det hoppas man ju inte för
Frostbite. Dem. Frostbite.
Men såklart smart.
Mm. Ja, verkligen.
kort och gott så.
Kul. Okej, Vinge Förskans vals då. Ja. Sjunga. Nu ska de sälja Gearbox tydligen.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Går ryktena.
Ja.
Så Embracer gick ju superback där vi pratade om. De försökte deala med saudisarna, det gick åt helvete. Och nu måste de göra sig av med tillgångar. Och då är det då Reuters som har rapporterat det här i måndags. Borderlands developer and publisher Gearbox Entertainment are up for grabs reportedly. Och Embracer is reportedly looking at its options. Third parties have expressed interest in the studio. Men Embracer does not respond to rumors, tydligen. Och det här är ju för att de försöker reduce their debt to under $930 million.
Ja.
Är ju ändå en ganska sjuk studio att sälja. Det är ju inte så att de är den största hardhittern. Men det är ju ändå Gearbox liksom. Det är ändå Borderlands.
Ja.
Det är sjukt hur desperata de är.
Ja, det går ju jag riktigt dåligt. Jag fick lite insikt. Dåligt. För dem.
Under Blink-182-förfesten fick jag också lite inside info på Embracer och lite olika dealings and wheelings och olika fastighetsköp och grejer som vissa högt uppsatta män gör där. Det låter lite som en maffia situation på något sätt.
Ja.
Maffia light. Sen.
Vi
kul!
Kanske lämnar Vingeforsvurmen bakom oss framåt, om vi säger så.
Ja, jag tror det. Den där, det skeppet har seglat. Det var ju kul att, det är ju kul att du vill att det ska finnas ett arkiv för tv-spel, Lars. Men det här skötte ni inte så bra, måste man väl säga, i all ärlighetens namn. Det blev inte så bra. Ni Nej. Gav Sverige ett lite dåligt namn med det här, kanske.
Typ så. Tråkigt, men sant. Jag ska berätta kort. Vi pratade om Starfields fina siffror förra veckan, men sa också att de hade ju 6 miljoner spelare eller downloads eller vad det var, men jättemycket kommer från Game Pass. Nu har vi lite siffror som ändå liksom ger en annan indikation, för då pratar jag om Steam-siffror och där finns ju inte Game Pass kopplat, så det här är ju köp då.
Game Pass finns ju dock på PC, ska vi säga. Och det är billigare. Så att
jo. Men spelar man oklart. Det på Steam så har man ju köpt det.
Ja, men vad fan. Om man köper det på Steam så är man ju galen. Varför inte ha det på Game Pass? Men okej.
Okay. Nej. Fortsätt. Men det är ju det som gör informationen intressant. Som jag ska nu delge det. Ja.
Delge.
Data från SteamDB shows Starfield sitting in the 27th place in Steam's all-time list. Vad gäller då... Ah. Concurrent players. Så.
Det är bra siffror i så fall.
Ja.
Det känns väldigt
Starfield
stabilt.
Hit a peak of 330,000 concurrent players on September 10, while Skyrim's record peaked 12 years ago på 287. Så blev det mindre än Fallout 4, som är det spel som är på 16:e plats vad gäller mest concurring players in its first week available after full launch, ska sägas då. Men det är det inte, utan det är all time. Fallout 4 hade 472,000, 473 nästan, som och kommer in på 600 plats. Men det betyder ju ändå att det säljer ju väldigt bra på Steam, vilket ändå gör att det kanske ändå säljer, alltså det Det säljer ju bra då.
Jag backar, du har ju helt rätt. Det här är ju väldigt intressanta siffror. Ja. Eftersom man kan få det för 150 spänn då.
Ja.
Om man installerar Game Pass-appen. Men ändå, de som är galna och betalar typ 800 spänn för det, de är ändå så pass många. Så ackumulativt borde det ju vara väldigt många som spelar det.
Exakt.
Intressant.
Precis, jag tyckte det hade var lite trott. Intressant. Så var det med det. Nu har jag tre korta kvar bara. Men jag tycker för, med tanke på att vi har poddat snart en timme redan, så får vi bränna på.
Ja, jag har en rolig här bara. Det är ju snart Cyberpunk time.
Ja.
Snart kommer expansionen. Nu har de gått ut. Det är någon tekniker man här från CD Projekt Red som har postat. Ja, Filip Pierczniewski någonting. Har skrivit before release of Cyberpunk 2077 2.0, please check the conditions of your cooling systems on PC.
Just det.
We use all that you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. Han har skrivit det här på väldigt sån polsk kortfattat också. Så han säger att kör Cinebench eller något liknande innan för att kolla stabiliteten så att vi inte bränner era komponenter med vårat highly modern awesome RPG game. Lite kul bara. Att de kommer bränna upp PCs, så passa er för nu kommer Cyberpunk tillbaka.
Ja, väldigt kul. Roligt. Det är kul att de först brände de våra hjärnor och nu bränner de våra datorer.
Brände pengarna i våra plånböcker.
Känns skönt att ett sånt spel ligger liksom som bara ett bonusmys. Alltså det kommer bli härligt. När fan släpps det egentligen?
Faktiskt.
Är det mars?
Nej. Det är snart. Alltså det är i år.
Ja, titta.
Det är det som är så sjukt. Jag ska ta fram det här. Ja. Det är 26 september, 2 veckor.
Oj, okej. Otroligt. Ja, det ska bli...
Phantom Liberty.
Jättekul att se. Jag har lite nyheter om Baldur's Gate 3. Om du är en PlayStation 5-ägare med för dålig dator så har ju spelet släppts på PlayStation 5. Eller ska ju släppas. Förlåt, det är skitsamma. Digital Foundry...
Det har släppts.
Ja, bra. Det var lite oklart här. Digital Foundry har i alla fall gått igenom hur bra det är då. Och då menar ju de på att det runs on a level equivalent to the PC version on ultra settings. The highest set of options available. Det är ju väldigt bra.
Då har de tagit rätt prioriteringar och sett till att det rullar bäst för flest.
Verkligen. Men det är ju snyggt ändå. Såklart. Mm. Och jag är ju glad att jag har fortfarande knappt sagt det, men jag kan ju spela på high nivå och tillräckligt bra för att jag ska vara glad på min dator. Men jag var ju så när jag började spela på Steam-decken, var jag så här: fan, skulle jag vänta till PlayStation? Och jag var också så: fan, kommer jag behöva köpa det igen? Alltså jag var verkligen så att så här, jag kanske köper det på PlayStation också för liksom cloud-sava skiten och få en annan upplevelse. Mm. För att det funkar jättebra med kontroller och bara sitta i soffan i timmar och spela det på ultra. Alltså vilken jävla pang-upplevelse. Mm. Det rekommenderar jag alla.
Som jag har sagt, jag har ju berättat och du kan ju streama det från din PC till din Xbox och det funkar jättebra om det är trådat. De har ju en native app som bara dubblar Windows in i Xboxen. Som du bara kan ladda ner på Xboxen. Det var skitlätt att få igång. Så det är ju ett tips för dig.
Men jag orkar inte hålla på med sånt.
Ja, men det tar ju 5 minuter.
Ja, men jag hatar sånt.
Det gick jättebra i alla fall.
Ja, men nu funkar det ju. Det funkar. Jag har ju bra. Det funkar ju bra på TV:n. Ja, eller på datorn. Så att det funkar fint. Bra, sista nyheten. Hades 2 to hit early access in spring 2024. Det är ändå kul.
I knew it.
Ja.
Ja, det är kul. Early access dock.
Ja, jag kommer ju vänta på full release. Men ändå, är man sugen så kommer chansen i vår.
Does lightning strike twice? Jag tar en kort pinne. Den kortaste av pinnar. Idag är det september nummer 15. 10 år sedan släpptes till Wii U The Wonderful 101. Den här vurmspelet där man styr en hel drös av superhjältar.
Just.
Som är så jävla märkligt Platinum-spel. Jag har aldrig riktigt fattat det. Men det är ändå 10 år sedan. Det känns sjukt.
Ja.
Och sen har jag egentligen bara en entry till. Det var en massa spel men inget var av note. Men för 21 år sedan så blev Isak Wahlberg glad i hågen när Animal Crossing kom till GameCube 2002.
Ja, det blev jag faktiskt. Ett favoritspelminne, så att det får man säga. Den bästa pinnen hittills.
Släpp då, det kommer ju spel. Igår, den 14, jag vill bara säga det, då kom Solar Ash ut till Switch, Xbox One och Series X och S. Hur fan rullar Solar Ash på Switch?
Ja.
Har någon provat det? Det är alltså Action Adventure från Heart Machine och Annapurna. Det är alltså de som gjorde Hyper Light Drifter, deras nästa spel. Det är ett skitbra spel. Jag spelade på PS5. Då var det sisådär performance. Jättebra spel om du mot förmodan har torka. Sen då, 18, då kom ju Gloomhaven ut till Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S.
Just
Tactical Roleplaying från Flaming Foul Studios och Saber Interactive och Twin Sales Interactive Publisher.
Ja.
Det är väl en massa nördar som gläds av det.
Alltså jag skulle ju säga att det funkar, borde ju funka väldigt bra, men de gjorde ju någon, jag har inte riktigt tänkt med på det, för det kom ju någon jävla Gloomhaven för ett tag sedan som inte alls var bra.
Var inte det till PC då, eller? Jo. Är inte det här bara konsolsläppet?
Ja, det kanske är så det är, ja. Ja, precis. Men det var ju inte så bra, tror jag. Men det är märkligt, för att det är liksom helt perfekt skapat för att ske i en digital miljö. Det är bara att göra spelet med grafik.
Ja, det känns ju som Baldur's Gate liksom.
Men det är ju ett färdigt spel, ja. Det är ju bara, ja, jag vet inte fan. Men.
Sen då 19, då kommer till Game Pass och annat. Lies of P, Pinocchio, Bloodborne Lichen, Windows, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S, Action Role Playing Souls-like från Round 8 Studio och Neo Wiz. Ska tydligen vara jättebra. Samma dag kommer då Mortal Kombat 1 ut också, det här liksom rebooten. Windows, Switch, PS5 och Series X och S. Fighting from NetherRealm Studios och Warner Brother Games. Och den 21 kommer Payday 3 ut, svenskt spel. Windows, PS5 och Series X och S. First Person Shooter från Starbreeze och Prime Matter. Och Isak Wahlberg håller hårt i plånboken. Nu ska det åkas.
Ja, nu ska pengarna hem.
Upp i aktievärde. Och det är släppen.
Du vet att Life of P har fått sin IGN review, va?
Mm? Jag vet. Vi lägger ner IGN nu alltså. Det är inte kul längre det här.
Hade jag rätt? Jävlar. Nej, jag hade inte rätt, va?
Jo, både du och gruppen gissade på 8. Det fick en 8 på IGN. Ska tydligen vara ett jättefint spel. Jag gissade på 7.
Ja.
Vilket gör att jag nästan inte kan ta igen det här. Om inte ni har fel på alla och jag har rätt på alla. Typ.
Ligger jag jämnt med gruppen fortsatt?
Ja, ni är neck and neck fortfarande vad jag kan se här. Så att det är fortfarande värt att vara med och gissa. Ni kan ju också vinna totalt. Det hade ju varit hemskt om ni vann. Usch. Ja. Så nästa kommer vara Assassin's Creed Mirage, tror jag. Den är ju liksom nästan en månad bort, så vi kan ju vänta lite med det.
Ja, vi suger lite. Det har varit mycket IGN på senaste, känns det. Vi väntar med det lite. Ja.
Men vad roligt för er. Vad glad jag blir.
Men
för
gud,
er
ska vi inte sätta betyg på Phantom Liberty i och för sig?
Ja, det kanske vi kan. Kommer det få ett betyg? Ja, det kanske kommer.
Det är klart det kommer få. 9.
Ja, men vi kör den då. Du säger 9.
Ja.
Ja, då får jag måste ju gå emot det. Jag säger 10 då. Det blir en 10.
Okej.
Okay. The Return will burn the CPUs of your PC.
Tack.
Okej. Okay. Kul. Jag måste ju säga något annat. Det är klart det är 9. Men jag kan inte säga som du.
Nej, men det är... Nej, det var det.
Jag måste få säga först hädanefter.
Okej. Okay.
Jag kräver.
Du kan väl säga först. De sista, om vi har 3 kvar kanske, får du väl göra dem då.
Nej gud, vi har jättemånga kvar. Det här året, Isak Wahlberg, herre min Jesus.
Ja.
Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kvar. Nej, 6 kvar har vi.
Ja.
Det blir 7 med den här då.
Behöver vi sjukskriva mig? Jag skulle behöva vara ledig 2 veckor och spela igenom. Efter Baldur's Gate skulle jag vara ledig 2 veckor och spela liksom 3 spel. För att ha en sportmössa och komma ikapp.
Ska vi hyra någon vad heter det, KB-lyssnare som helt enkelt bryter benet på dig?
Så du skulle säga spelar åt mig?
Nej, nej, nej. Alltså, som ger dig en substantiell skada.
Ja, jo, jo.
Det hade varit... jag ska lösa det. Jag löser det. KB. Nu ska vi prata om tv-spelen vi minns från veckan som har gått. Har du något minnesvärt från den här veckan?
Du har ju blivit galen. Varför är du så jävla galen för?
För att jag är, det är liksom mitt baseline nu.
Ja, ja,
jag måste hålla, Travis Barker är 47,
ja,
och lyckas göra det där. Då måste jag vid 39 ändå kunna podda med gusto.
Ja, ja, men det är bra. Ja, men absolut. Jag kan väl börja. Alltså, jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra längre. Jag har ju, jag är väl uppe i 3-4 veckor nu av den bästa tv-spelsperioden i hela mitt liv.
Oj, oj, oj.
Jag har ju fortfarande det så jävla bra med Baldur's Gate. Alltså det är ju liksom, det är så jävla bra. Och jag kan inte, jag vet inte liksom vad, jag kan inte.
Det blir inte sämre.
Det blir inte sämre. Eller? Jag börjar närma mig slutet på akt 2 och skulle säga att de har liksom lyckats med ytterligare ett lager av liksom grandiositet faktiskt.
Mm.
Dels har jag mött några fullständigt fantastiska liksom skapelser i bossform här på slutet av mitt ja men här senaste veckan. Jag har liksom blivit nedjagad ytterligare liksom en, du vet vad som egentligen bara är så här. Jag möter en karaktär man har mött förut utanför en grottöppning. Och han säger så, här nere finns det något du skulle kunna döda åt mig. En gammal fiende, säger han. Och säger ingenting mer. Jag går in där och fattar jag inte ett pussel, då kommer inte jag hitta resten. Men väl där inne så får jag liksom ett gigantiskt tempel på något vis med liksom olika special-challenges som är liksom rätt coola och roliga, väldigt snyggt lorat, superväl kopplat till en av karaktärerna i mitt liksom main crew som jag rullar med. Ett par riktigt mäktiga fighter, svåra, roliga, ett par märkliga karaktärer, kommer ner och möter också då en situation som, om jag inte hade gått ner där, då hade spelet sett fullständigt annorlunda ut. Alltså jag gör en sak som med, och jag lyckas rolla, och det är också så sjukt, det som gör att jag gör det här är att jag rullar, jag får en persuasion check som ligger på 30, vilket är omöjligt för mig att uppnå med något annat än en critical hit. Och jag lyckas critta den på, alltså jag saveskammar inte, jag crittar den och liksom ändrar direction på inte bara en hel karaktär utan också hela avslutningen på akt 2.
Okej.
Okay. Alltså jag satt bara och liksom, jag satt och gapade.
Alltså det är fortfarande så jävla intressant för mig. Jag tänker på det mer och mer, det här med att de har tärningsrullningar med i spelet som en mekanik, att man ser det visuellt.
Ja.
Och att det fortfarande är så jävla, det är så jävla roligt. Det är så kasino vibb på det.
Ja,
det är
så
jävla smart alltså. Och man, hur kan det funka liksom?
Ja.
Har inte mänskligheten kommit längre än att tärningsrull är fortfarande något som kan ge, som för dig då. Det var ju det som gjorde hela grejen. Fan, vad intressant.
Ja, det är alltså du vet, och jag hinner ju inte. Jag spelar ju ett par timmar innan jag går och lägger mig ungefär. Det är ju lite där jag har varit. Jag har liksom den tiden, alltså jag har gjort grejer eller jobbat eller sådär och ja, så gott som hela veckan liksom, sen vi poddade sist. Men nu idag då, vi är ungefär 14:30 där någonstans, då kommer jag liksom lämna in för dagen och då är det ju liksom, jag har ju skrivit in spela i kalendern för att jag vet liksom att jag har 8 timmar av göra klart akt 2 och börja inleda akt 3 här framför mig. Och det är liksom, det är ju det jag vill göra mest av allt hela världen. Det är ju världens bästa spel. Alltså det är bara, det är så.
Det ska bli intressant att se om det händer grejer i akt 3 som gör att du får din första negativa slant på det. Om det kommer vara lite sämre. Oh. Det verkar inte som alla råkar ut för det. Jag tycker det är intressant att följa just att det blir ju lite spännande. Är det världens bästa spel? Kommer det hålla hela vägen ut? För det verkar ju så.
Ja, så det är ju världens bästa spel redan nu. Jag har fått 50 timmar av totalt golvad. Jag har aldrig varit med om så här mycket speltid som känns konstant liksom intriguing.
Nej, Disco Elysium var ju ändå över efter kanske det var då 25-30.
Ja.
Eller någonting.
Ja, men också att Disco Elysium, det har ju förbi. Någonting, men det här är ju liksom, det här är ju berättarmässigt likadans egentligen. Det är ju bara ett annat sätt, men här har du ju liksom cinematics och liksom karaktär. Alltså du vet, det är ju större och maffigare och längre och voiceat väl och intressant. Ja, du vet det.
Jävla gött också med så här nya studios som, eller nya studios, det är ju inte det. Men det känns som att de verkligen kommer in och spänner såna jävla muskler, Larian. Att så här, det här har varit lite av en angelägenhet för nördar, men nu kan ingen se förbi oss. För nu har vi köpt det här franchiset och alla måste prova och alla måste förstå. Ja. Det är coolt som fan alltså. Gött. Ja. Men jag ser fram emot att få hoppa tillbaka.
På ren lust så förbehåller jag mig rätten att spela klart det här. Och det får ta den tid det tar. Jag gör vad jag kan för att trolla fram tid. Men det kommer bli så.
Det får bli så. Du får spela klart Baldur's Gate. För vi måste ha en färdigspelad liksom opinion om det i podden, känner jag.
Ja, absolut.
Och så får jag bara prova alla andra grejer. Jag kommer inte hinna spela Baldur's Gate parallellt. Jag kommer få ta det nästa år. Men jag fattar ju redan efter liksom 20 timmar hur otroligt det ändå är.
Ja.
Så att, för jag spelar ju då Starfield.
Just det.
Fortsatt. Puttra på. Mm. Ska ju också tilläggas att din första halva av året var väldigt busy. Du hade inte tid att spela så mycket.
Nej.
Jag har ju vansinnigt mycket jobb nu. Så jag hinner ju spela mycket mindre än jag skulle vilja. Vilket inte är så bra det här året. Men så är det bara.
Ja.
Så jag får puttra på de timmarna jag hinner. Det finns ju heller inga Switch-spel man vill spela on the go. Så vad fan. Okej, Starfield.
Starfield.
Jag puttrar på, jag är väl uppe, alltså det är så jävla svårt, jag har pausat det här spelet väldigt mycket och jag tror att det räknar då också speltid, så att vad kan jag vara uppe i, 25 kanske, 20 någonting.
Ja.
Och det börjar nu liksom landa lite i att så här, vad det här alltid var. Inte att det är dåligt. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Det är inte ett dåligt spel. Men det är ett spel som är från 2015 väldigt mycket. Liksom, som vi har sagt tidigare. Jag skulle vilja premiera vissa grejer. Det är saker jag har tänkt på. Det är liksom musiken tycker jag är fantastiskt. Väldigt bra gjord. Det är liksom skönt orchestral score hela tiden som någon sorts matta. Det är väldigt sällan tyst i det här spelet. Sound design är skitbra när skepp åker iväg och sånt där. Det är sådana grejer man börjar tänka på nu, att så här, nu börjar man gå in i detaljerna lite mer. För att allting handlar ju om fortfarande för mig då att åka och söka efter sådana artefakter på olika ställen i galaxen liksom. Och då behöva hoppa via olika andra stjärnsystem där man då till exempel dyker upp coola grejer. Man ser en sån här struktur som ser helt wacko ut, som någon sån här stjärngrej, en rymdstation. Som man såklart bordar och gå in på. Och där är det så här Zero-G-kasinot som har blivit övertaget av Spacers. Ja. Som är en skitcool liksom, bara del i spelet där man får köra Zero-G-combat som funkade faktiskt riktigt bra. Och sen liksom leta sig fram och försöka då på något sätt stjäla till sig jackpotten i kasinot. Så ja. Kul grej.
Ja.
Men ändå, alltså så här, när du pratar om Baldur's Gate så hör man ju att så här, fast det skulle också kunna ha gått så här och det skulle kunna ha blivit så här och jag skulle kunna ha spelat som en helt annan bild och då hade något helt annat hänt.
Ja.
Här är det ju mycket mer, ja, det är Bethesda byggstenar som är liksom gjorda att fast travela dit, gör det, få tre val. Så att det är ju inte alls samma fräschhetskänsla, men fortfarande vet man vad man får, så är det bra liksom.
Ja.
Men jag har också kommit till några mer städer lite grann. Man har ju sett där New Atlantis som är den är ganska, ja, där finns ju för övrigt det här jävla byggnaden där det står Valberg rakt i facet.
Ja, det var härligt tycker
jag. Man vill avinstallera spelet direkt typ. Men man kommer till exempel en stad som heter Neon då, och där blir det väldigt tydligt den här att de är lite mer cyberpunk competitors nu. Det är cyberpunk som är deras competition typ. Och Neon ska vara liksom Night City lite grann i framtiden.
Det är väldigt coolt.
Det ska vara. Ja, det är coolt. Det ska vara the gritty underbelly of the liksom. Men det är också att jämfört med Night City så känns det liksom inte alls lika vågat och liksom rått, utan det blir lite mer plastigt liksom. Men ändå så där, det är inte dåligt, men det är heller inte någonting som man känner fan vad coolt det här var. Man typ går in på nattklubben som känns på Xbox lite för, det känns som att det är lite för lite folk där. Det är liksom, de har inte riktigt råd prestandamässigt att lägga på tillräckligt mycket typ rök och effekter och skit. Så att det känns lite för sterilt för att det ska få den där feelingen som man hade i Cyberpunk. Och sen är det, men det är också så här rolig Bethesda-grej. Man går upp och så står det någon DJ där som är då isländska såklart och pratar precis som Björk.
Ja, ja.
Någon har snott hennes liksom inspiration datapad. Och så måste man gå och hitta den hos någon jävla galen fan som man måste då persuada. Men allting, det blir så här att idéerna finns där, men executionen är alltid, det liksom går lite för lätt att göra allting. Och allting har två steg istället för att det skulle ha fyra steg med en liten twist eller någon liten ny sorts grej. Utan, nej fan, det är, mer och mer börjar jag liksom ändå förstå sjuan på IGN, trots att jag ändå inte tycker att den är där liksom, för att det här spelet är alldeles för stabilt och bra och enormt och liksom det är kul att spela Starfield.
Ja.
Men det har liksom inte det där. Det har inte det som det är just för mig nu är att det är väldigt liksom lätt att hoppa in och jag kan lätt få så här, just det var det här jag höll på med. Och så går jag runt och så är det lite, det är ganska skönt avslappnande efter jobbets spel liksom.
Ja, precis.
Sätta mig med en Baldur's Gate fight där jag måste liksom tänka lite mer. Det pallar inte jag riktigt nu. Eller hoppa in då som jag egentligen vill i Armored Core 6 och liksom verkligen kötta. Men det här passar mig bra just nu, men ska jag vara riktigt ärlig så är ju Starfield liksom lite av en axelryckning, om dock en väldigt imponerande axelryckning.
Ja, men det verkar som att du håller med om den här kritiken då, om att de i allt sitt polerande av att släppa ett välfungerande, clean, tight spel, så har de polerat bort lite identitet också.
De har polerat bort mycket identitet skulle jag säga. Microsoft har verkligen lite dödat, och det hoppas jag att de inte får lov att göra med typ machine game-spel. Att de inte får döda det här som känns lite så här apart och konstigt. Det är ju någonting som vi som har spelat Bethesda-spel, vi vet vad man menar då. Att så här, VATS-funktionen i Fallout 4 och 3 var ju jättekonstig. Och så här, en jävla ingen annan har gjort så någonsin, förutom i liksom gamla spel. Att man kör i första person turn-based combat som du pausar liksom. Men det hade ändå någonting som gjorde att det kändes, det här är ett Fallout-spel. Musiken som jag har pratat om, den grejen, det finns liksom inte här. Nej. Jag måste ge dem en cred, det är att de har löst encumbrance-mekaniken äntligen. Alla vet hur jävla segt det är i och med de här spelen, att man plockar på sig hur jävla mycket burkar och pinaler och pryttlar som helst. Och sen helt plötsligt så går man på liksom en tredjedel av farten.
Ja.
Men nu har de istället löst det så att är du encumbered, alltså när du springer i spelet, även när du inte är encumbered, då har du en oxygenmätare som går ner hela tiden. Tills du till slut tar skada av att springa. Vilket gör det, det gillar jag som mekanik. Och nu ändå, i och med är du encumbered, då drar den varje gång du går lite fortare till och med. Så den drar inte ner din movement speed, men den ger dig en penalty för att du är encumbered. Men du kan ändå liksom ta dig någonstans i rimlig, alltså det stympar inte totalt. Så att är du halvvägs igenom ett quest, blir encumbered, så kan du ändå liksom lösa dig igenom det utan att hata livet liksom.
Ja.
Jag hoppas att det här är encumbrance-mekanikens liksom final form. Det här är faktiskt en bra lösning. Det är en penalty, men det är liksom, och det där är verkligen the epitome of Starfield. Det är, liksom, det är polerat, det är löst. De löste det.
Ja.
Snyggt. Men samtidigt är det så här, ja, okej. Okay. Då blev det helt plötsligt ingenting istället. De Nej. Löste det och det funkar och fan vad härligt. Och sen så,
men det tappar lite identitet av det också på något sätt.
Exakt, det var en av de här skarpa kanterna som ändå gjorde det så här. I Starfield är det ju jobbigt när man blir encumbered. Så här, nej, det är inte det längre. Och det är inte jobbigt att göra det här. Och det är inte jobbigt att göra det här. Och fast travel överallt. Och det är bara en massa segmented laddskärmar. Men SSD:n är så snabb så man märker det knappt. Ja, väldigt intressant. Bortpolerad identitet är det man kan säga. Ja, som sagt.
Men det ska väl testas.
Så vi får se.
Det ska bli skönt att gå in. Jag ska spela Star Wars efter jag har blivit klar med, för det är min preferred playing här. Det måste komma därefter. Och sen så
vet
kommer
jag hoppa
på
Starfield. Vet du vad du kan göra efter
det då? Nej.
Vad du kan göra efter att ha spelat Jedi Survivor till completion?
Lyssna på er spoilercast.
Då kan du bli Patreon, Isak Wahlberg, till kontrollbehov och lyssna på spoilercasten. 2,5 timme satt vi. Så jävla trevligt hade vi. Och lycka till resten av spelvärlden och övertyga mig om att det inte är Game of the Year. Den storyn alltså. Heart-wrenching fun for the whole family. Lyssna på den spoilercasten. Jävlar vilket spel alltså.
Nu måste jag gå till gymmet, så vi måste lägga ner podden direkt.
Vi lägger ner den och sen startar vi den igen till nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Vi lägger ner den lite tillfälligt nu.
Vi lägger ner den för dagen.
Bra. Kul. Har du något att plugga då? Stand-up ska stand-upas.
Nej, skit i allt.
Nej.
Det är ingen mer med
Nej. Ni som har barn, se på Alice i Underlandets bageri på Disney+. Fantastisk musikalserie som jag har regisserat.
Ja,
vi pluggar den faktiskt. Den är så fin.
Tack för att ni finns.
Tack.
Och kuken på er, era jävla spelpulver.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.